Du lyssnar på Den tändande gnistan av Malcolm Gladwell i översättning av Gunnar Sandin. Uppläst av mig, Jessica Pellegrini. Inledning. För Hush Puppies, den klassiska amerikanska mockaskon med lätt rågummisula, kom Den tändande gnistan någon gång i slutet på 1994 och början på 1995. Märket hade varit stendött fram till dess. Försäljningen var nere i 30 000 par om året. Mest till lågpriskedjor i obygden eller familjeägda butiker i småstäder. Wolverine, företaget som tillverkade Hush Puppies, övervägde att lägga ner produktionen av den sko som hade gjort det berömt. Men då hände något egendomligt. På en modevisning råkade två direktörer från företaget, Owen Baxter och Jeffrey Lewis, träffa en modeskapare från New York som berättade att Hush Puppies hade blivit inne på nedre Manhattans klubbar och barer. Vi fick veta, minns Baxter, att det i East Village och i Soho fanns second hand butiker där skorna såldes. Folk gick till dessa små butiker och köpte upp dem. Baxter och Lewis häpnade först. De kunde inte begripa att skor som var så uppenbart omoderna skulle kunna göra comeback. Vi fick veta att självaste Isaac Mizrahi bar skorna, säger Lewis. Vi bör nog i ärlighetens namn säga att vi den gången inte hade någon aning om vem Isaac Mizrahi var. På hösten 1995 började saker hända mycket snabbt. Först ringde modedesignern John Bartlett. Han ville använda Hush Puppies i sin vårkollektion. Sen ville också en annan designer från Manhattan, Anna Sui, ha skor till sin visning. I Los Angeles placerade designern Joel Fitzgerald en uppblåsbar 8 meter lång Basset, symbolen för märket Hush Puppies, på taket till sin butik i Hollywood och tömde ett intilliggande konstgalleri för att sälja Hush Puppies där. Medan han fortfarande höll på att måla och sätta upp hyllor klev skådespelaren Pee-wee Herman in och frågade efter ett par. Ryktet hade verkligen spritt sig, minns Fitzgerald. År 1995 sålde företaget 450 000 par av sina klassiska Hush Puppies och året därpå 4 gånger så många och följande år ännu fler, tills skorna åter var ett måste i unga manliga amerikaners garderob. År 1996 vann Hush Puppies pris för bästa accessoar på moderskaparnas bankett i Lincoln Center. Och bolagsstyrelsens ordförande stod på scenen tillsammans med Calvin Klein och Donna Karan och tog emot en belöning för en bedrift som, vilket han var den första att medge, hans företag nästan inte haft något att göra med. Hush Puppies hade plötsligt exploderat. Och allt sammans började med en handfull ungdomar i East Village och Soho. Hur gick det till? De där första ungdomarna, vilka de nu var inte medvetet ute efter att göra reklam för Hush Puppies. De bar dem just för att ingen annan gjorde det. Sen spreds modeflugan till två designers som använde skorna till att kränga något annat, modekläder. Skorna var en tillfällig grej. Ingen försökte göra Hush Puppies till en trend. Men det var på något sätt just vad som hände. Skorna tog sig över en viss popularitetsgräns och bröt sen igenom. Hur rör sig 30 dollars skor från en handfull freaks och modeskapare på nedre Manhattan till vartenda köpcenter i USA på bara 2 år? 1. Det fanns en tid, för inte särskilt länge sedan, när de förtvivlat fattiga New York-stadsdelarna Brownsville och East New York förvandlades till spökstäder vid skymlingen. Vanligt folk promenerade inte på trottoarerna. Barn cyklade inte på gatorna. Gamla satt inte på hållplatsernas bänkar eller i parkerna. Narkotikahandeln pågick så obekymrat och gängkrigen var så utbredda i denna del av Brooklyn att de flesta sökte skydd i sin lägenhet när mörkret föll. Poliser som tjänstgjorde i Brownsville under 1980-talet och det tidiga 1990-talet säger att så snart solen gått ner exploderade deras radioapparater av.